Hörni, varmt välkomna idag till möte med Jesus och med varandra också, ska vi säga. Så känner jag riktigt varmt välkomna var och en. Vi har ju fokus på Jesus och det ska vi fortsätta att ha. Det är därför vi möts. Han är den enda som kan frälsa. Den enda som kan göra under. Den enda som är oföränderlig. Allting på den här jorden förändras. Och vi ska inte se på människor. Vi ska se på Jesus. Det är alldeles för mycket människor, vad ska man säga, upphöjelse idag. I alla sammanhang, har ni märkt det? Det är media, alltså på nätet och överallt så upphöjs människor. Och människotankar. Men vi har fått det bästa av allting, vi har fått Jesus. Och jag har ju pratat om att hela den här boken handlar om Jesus. Från första versen i första Mosebok till sista kapitlet i Uppenbarelseboken. Så är det Jesus och ingen annan. Och det är så gott när man börjar se Jesus i Bibeln. För då blir det så otroligt spännande att läsa Bibeln. Han är med hela vägen. Och Guds plan går mot sin totala uppfyllelse. Och Jesus kommer snart. Det kan vi vara säkra på. Det ser vi när vi läser Guds ord. Och då är det så bra att vi är beredda. För Gud han har berättat någonting så underbart åt dem som tror på honom. Och det handlar om det. Att har vi tron på Jesus, då blir han vår seger. Och han blir vår kraft. Och han blir vår frälsning. Så att vi, när vi är inför honom så vill han möta oss. Och jag läste en strof här nu på morgonen hemma. Tänkte jag ska bara läsa den. Det är från andra Mosebok. Det var ju så här, vet ni, med folket, Israels folk. När man gick ut i öknen så gick de ofta på sina egna vägar. De var ofta ute på villovägar. Och man ville också få med lite avgudar emellanåt. Och man hade svårt att lyda det Gud hade sagt. Och Gud han är ju trofast. Och han hade ju sagt till Abraham att han skulle stå vid sitt förbund. Och fullborda löftet till honom om att ordet skulle få komma ut i hela världen. Och att Jesus, Messias, skulle komma. Så därför så vakade Gud över sitt folk och sitt ord. Men ändå så säger ju Mose och Bibeln gång på gång hur man knotade emot honom och Herren. Och jag ska bara läsa någonting som... Jag känner så här för den här kvällen. Det står i kapitel 16 i andra Moseboken. När Gud lovade att ge dem manna och vaktlar. När de knotade över att de inte fick någon mat och de var hungriga, folket. Och de ville inte riktigt lita på att Mose skulle fixa detta. Och... Men då fastnade jag för någonting i vers 6 i andra Mosebok kapitel 16. Och Mose och Aaron sa till alla Israels barn. Till alla Israels barn. Ikväll kommer ni att förstå att det är Herren som har fört er ut ur Egyptens land. Och imorgon skall ni se Herrens härlighet. Herren har hört hur ni knotar mot honom. Säger Mose då, vilka är vi att ni skulle knota mot oss? Och Herren lovade dem att de skulle få se redan ikväll och förstå att de hade blivit befriade och lösta ifrån slaveriet och fångenskapen i Egypten. Och imorgon så skulle de förstå och få se att Guds härlighet skulle komma så de kunde se det tydligt. Och jag vet inte, men jag upplever också att ikväll i eftermiddag vill Herren göra någonting. Och imorgon kommer vi få se Guds härlighet. Moses fortsatte i vers 8, och Herren ger er ikväll kött att äta och imorgon bröd att mätta er med. Alltså jag ser också Guds godhet mitt i allt detta. Och vi knotar idag och vi tycker det sker inget idag. Men det vi knotar emot, det är egentligen Gud, men det tänker vi inte på. Man ska akta sig för att knota emot Gud. Alltså, det är bättre att vi läser i ordet så vi ser Guds godhet, hans nåd, hans kärlek, hans barmhärtighet. Han vill inget hellre än att föra hem sitt folk. Vet du varför? Därför att Gud älskade världen så att han gav dem sin enfödde son. Men vad står det? Jo, för den som tror. Och det att vara en som tror på honom inte ska gå under, utan vad ska vi få? Evigt liv. Så jag vill starta upp med det, att vi tänker nu på att vår tro på Jesus för oss hela vägen hem. Han kan frälsa i vilka oroliga situationer som helst i den här världen. Och vilka svårigheter vi än får gå igenom, så är Jesus Kristus densamme igår, idag och i evighet. Alltså är han med oss imorgon också. Och det var det Kjell talade om förra gången han var här. Ja. Så varmt välkommen Kjell också. Och din broder som du har med dig här ifrån Rydaholm i Småland. Ja, trevligt att träffas. Ja. Nu tackar vi Herren. Herre, vi tackar dig för att du är det levande ordet, Jesus. Det finns ingen större kärlek än den som har gett sitt liv för oss. Det är du, Jesus. Det finns ingen annan Herre. Det finns ingen annan Gud. Du är universums skapare. Du är begynnelsen och du är änden. Du är allt, Jesus. Och allt har sammanfattats i dig, i himmelen och på jorden. Åh, Herre, du har gjort oss till ett Guds folk, till ett heligt prästerskap, där vi får tjäna dig, Herre, med våra liv. Tack, Jesus, för din oerhörda kärlek. Du inte bara övertäcker synden längre, som man gjorde i det gamla förbundet. Du tar bort den, och du minns den inte mer, och den är borta för alltid. Tack att ditt blod på Golgata kors har löst oss, Herre, befriat oss, har helat oss. I dig finns det läkedom och hälsa och kraft. Och vi tackar dig, Herre, för att vi får se dig idag som du är. Jesus, tack att du vill tala genom förkunnelsen idag. Tack att du vill låta din ande vara utgjuten här idag. Du kan röra vid oss där vi sitter, Herre, utan att vi på något sätt behöver prestera något själva. Mer än att vi får sträcka oss i tro fram till dig, Jesus. Herre, vi tror på dig. Det finns inget i denna världen som står fast. Det finns inget som vi kan lita på i denna världen. Det finns inga makthavare och kungar och väldigheter i denna världen som kan ge oss trygghet, frid och säkerhet. Det är bara du, Jesus. Därför så överlåter vi nu den här stunden till dig. Herre, du ska leda oss idag. Om inte du går med oss, då går vi inte. Då får vi stanna här, Herre, tills du kommer och riktigt möter med oss, Herre. Jesus, vi överlåter oss själva nu. Och vi ber om din underbara välsignelse som du har lovat oss, Herre. I Jesu dyra namn. Amen, amen. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Amen. Då har vi förväntan på, inte på människor, inte på Kjell som ska tala. Vi har förväntan på Jesus.
Ja, Jesus, halleluja. Amen, halleluja. Vad gott att få besöka er igen. Jag har verkligen sett fram emot det sen förra besöket när jag var hos er. Och vi upplevde Guds andes närvaro på ett underbart sätt. Och jag upplever samma sak idag. Jesus är här. Jesus är här för att han vill möta med oss. Och det är inte för något självändamål, för att vi ska må lite bättre, utan det är för att vi ska komma i tjänst för honom. Vi ska lägga den här stunden i Herrens händer igen. Far i Jesu namn, jag bara tackar dig för att nu när vi är här inför ditt ansikte, Herre, vi bara överlämnar oss själva till dig just nu. Vi överlämnar oss själva för vad du har i beredskap för oss. Vi överlämnar oss själva för att du skulle få lov att forma oss så som du vill. Och Jesus, jag bara tackar dig. Helige Ande, så ber jag dig också att du skulle vara närvarande på ett speciellt sätt i det här mötet. Och Jesus, du vet, jag klarar mig inte utan dig denna stund. Jag klarar mig inte utan dig. Och jag önskar inte heller att kunna prestera någonting i mig själv, utan jag vill vara ett språkrör för dig. Far i Jesu namn, nu tackar jag dig bara för din helige andes närvaro här i eftermiddag. Jag tackar dig, Far i Jesu namn, för de människor som du möter under tiden som predikan pågår. Jag tackar dig för de människor som du möter efter predikan. Jag tackar dig för de människor som du kommer att resa upp ifrån sjukbäddar, ifrån allt vad som de har gått igenom, Herre. Och nu bara prisar jag dig, Far, i Jesu namn. Därför att det är du, Jesus, som en gång dog men blev levande jord, som är här i eftermiddag. I Jesu namn tackar jag dig. Tack, Fader, för att vi så får överlämna oss till dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, jag skrev ju till Britt-Marie tidigare i veckan och sa att jag tar inte med någon gitarr den här gången. För min röst lämpar sig inte för sång nu. Och jag hoppas ni har överseende med det. Vi ska gå in i ett välkänt sammanhang som redan är citerat här idag. Vi ska gå in i Johannes evangeliums tredje kapitel. Och vi vet ju alla vad som hände där. Hur en man, en lärd man, kommer till Jesus. En man vid namn Nikodemus. Och han kommer till honom och så säger han det: Mästare, vi förstår att du är från Gud, för ingen kan göra sådana under om inte Gud är med honom. Och det var ju smickrande och underbart att få kunna lägga ut texten så. Men Jesus, han säger bara: Du, jag bryr mig inte om ditt smicker, bli född på nytt. Och sen vidare ner i texten, ifrån den 15:e versen, så står det: Och så som Mose upphöjde ormen i öknen, måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, och den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Jag hörde en gång en predikan över den här texten, och det var så det vände sig i magen på mig. Då säger predikanten på följande sätt: här beskriver Jesus sig som en orm. Och jag sa till honom efteråt: hur vågar du göra helgerån på texten? Du kan inte säga sådana saker. Därför att det står: så som Mose upphöjde ormen i öknen, då var det en hänsyftning till kopparormen och till det som hände i öknen när Israels barn var olydiga. Och man talade illa om Gud och man talade illa om Mose. Då står det i fjärde Mosebok 21, så står det om den händelsen. När Gud sände ormar in i lägret. Och människor blev bitna, stungna av ormarna. Och många människor dog säkert också. Men man ropade i sin nöd till Herren. Man ropade i sin nöd, och Herren säger till Mose de orden: gör dig en orm av koppar och sätt upp den på ett stag så att alla som har blivit stungna ska kunna se den. Det där ormgiftet som var i ormarna, det är att beteckna som synden. Det är att beteckna som det som är utav det onda, utav det som vill belägra människor idag. Men det fanns någonting som var ett botemedel, och det var ett budskap från Gud. Halleluja. Det var ett budskap från Gud till en människa: gör dig en orm av koppar och sätt upp den på en stång så att var och en som ser på den ska bli vid liv. Jag vet inte hur många människor som resonerar som så: vad hjälper det mig om jag tittar upp på den där? Och andra sa: vad har jag att förlora genom att titta på den? Kanske är det så att jag får liv. Kanske är det så att jag får uppleva frihet ifrån bojor. Att jag får uppleva frihet ifrån det som tynger mig. Att jag får uppleva frihet ifrån allt det som har velat plåga mig under så lång tid. Och så säger Jesus vidare då om: så älskade Gud världen. Vi känner till den texten så oerhört väl. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Halleluja. När jag vaknade i morse så tänkte jag på det här mötet. Jag hade varit i Huskvarna igår och jag tänkte göra det lätt för mig att ta samma text som jag hade där. Men så kommer det någonting, ett ord, ett budskap till mig ifrån Andra Korinthierbrevet 5. Som vi ska gå till nu. Halleluja. Halleluja. Vi ska läsa ifrån den 11:e versen i Andra Korinthierbrevet 5. Vet ni, jag tror att Gud har gjort ett under med mina ögon. För 4 månader sedan så kunde jag inte stå så här och läsa ur Bibeln. Det var bara så suddigt alltihop. Och jag sökte förbön för det. Och därefter har det förändrats. Halleluja. Vi vet alltså vad det är att frukta Herren. Och därför försöker vi vinna människor. För Gud är det uppenbart hur dana vi är. Och jag hoppas att det är så uppenbart för era samveten. Vi vill inte rekommendera oss själva inför er. Bara ge er tillfälle att vara stolta över oss. Då har ni något att vara dem som skryter med det yttre och inte med det som finns i hjärtat. Har vi varit från våra sinnen så har vi varit det för Gud. Är vi sansade och samlade är vi det för er. Kristi kärlek driver oss, för vi är övertygade om att en har dött för alla och därför har alla dött. Halleluja. Och han dog för alla för att det som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt känner vi honom inte så längre. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknar inte människor deras överträdelser. Och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Och Gud har vädjar genom oss. Vi ber er på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Amen. Halleluja. Vi lever i en tid idag där det är så oerhört mycket som prackar på. Och när vi läste här i den 11:e versen så står det: vi vet alltså vad det är att frukta Herren. Och därför försöker vi att vinna människor för Gud. Men idag har det blivit så populärt att försöka rädda planeten före att söka Herren. Ja. Och det är någonting som har spridit sig in i kristna sammanhang. Det är någonting som har sökt sig in i kristna sammanhang om man säger detta. Vi måste börja tänka mer på miljön. Och så börjar man resonera om sådana saker att ja, gör vi bara det här och det här och det här. Men man glömmer människors frälsning. Man glömmer helt och hållet människor som lever och håller på att duka under i sin synd. Där finns inte någon hjälpande hand. För bara vi räddar planeten, bara vi kan göra det ena eller det andra, så för att någon ska kunna säga det, ja, nu har vi gjort det här. Nu har vi uppnått ett mål. Men det är inte det som är vårt syfte. Vårt syfte, som det står här, därför försöker vi vinna människor. Halleluja. Därför försöker vi vinna människor. Inte på så sätt att vi dagligen springer ut och hackar på en och samma person. Nu måste du bli frälst. Nu måste du möta Jesus. Nu måste du göra det och nu måste du göra det. Det kanske räcker med att säga Jesus älskar dig. Ja. Och vi möter också i denna tid någonting som har blivit så fruktansvärt utbrett i vårt karriärsamhälle. Det är någonting som har spridit sig därför att människor orkar inte med pressen. Så börjar man lida under psykisk ohälsa. Och när den psykiska ohälsan kommer nästan automatiskt att leda till någon form av missbruk. Antingen missbruk av läkemedel eller någonting annat. Men vem är det som gör människan hel igen? Det är Jesus som gör människan hel igen. Det är Jesus som gör allting nytt. Tro inte att jag på något sätt försöker klassa ner någon som lever i psykisk ohälsa. För jag gör inte det. Jag har själv varit där. Efter perioder av utbrändhet. Min första utbrändhet, den upplevde jag på ett evangelistfält när jag var i Finland. Jag hade under 3 månaders tid haft 7 möten i veckan. Och det orkar ingen människa med. Jag var så slut. Och det enda som cirkulerade i min hjärna, det var bara, jag måste komma utifrån det här. Jag måste få uppleva någonting nytt, en förvandling. Men vad ska jag göra? Och så en morgon var jag ute och gick. Och då kommer de här tankarna. Gå och släng dig i vattnet och dränk dig själv. Då blir du fri. Men det var inte det som var frigörelse. Och jag sa, Jesus, jag vill inte att det ska vara vägen för mig. Men jag gick hem till det hus där jag bodde. Gick hem och så tog jag fram min gitarr. Och började spela. Lite grann på en melodi som bara kom fram till mig. Och sen var det någon som sa, ta ett papper och skriv. Och där var jag inte medveten senare. Om vad som hände. Inte förrän det som var på pappret nedskrivet. Då var det en sång på 4 verser. Och första versen var, kan du se en man med en kamp så svår? När han ligger i Getsemanelund. Åh Jesus. Och så kommer de orden i den sången. Men han kämpade just för dig. Han kämpade just för dig. Och det löste mig. Det löste mig. Det satte mig fri från det här som krampade. Därför jag hade fått ett tilltal från Gud i min egen ensamhet. Halleluja. Jesus är underbar. Och när vi ser detta med människor som lider idag. Vi ser människor som far illa på alla möjliga sätt. Och som kanske ropar till levande Gud. Var finns den församling? Var finns det folk som säger sig älska Jesus och vara beredda på att bli en läkande hand för mig? Det ropet stiger till himmelens Gud idag. Och därifrån, från himmelens Gud, så går det en kallelse till människor, församlingar, kristna, enskilda. Att vill du ställa dig in i ledet, inte för att du ska försöka vinna dig själv, utan för att du ska försöka vinna människor. Halleluja. Jesus är så underbar, han är så stor. Och han älskar varenda människa. Han älskar varenda människa. Och han vill att alla ska komma till kunskap om sanningen. Du kan läsa det i andra Petrus brev. Det är inte så att Herren fördröjer uppfyllelsen om sitt löfte, om sin tillkommelse. Men han är tålig och långmodig och vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Halleluja. Jesus, halleluja. Och så står det här i den 14:e versen. Kristi kärlek driver oss. Det är Kristi kärlek som driver oss. För vi är övertygade om att en har dött för alla. Och vad står det sen då? Därför har de alla dött. Vad kostar det att komma till Jesus? Det kostade livet. Halleluja. Halleluja. Och han dog för alla. För att det som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Halleluja. Jesus, halleluja. Och det här kommer sedan en vers som vi känner igen. Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi har känt Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte så längre. Vi känner inte någon på ett ytligt sätt. Och hur kan det komma sig att vi som kristna kan möta en person som kommer från en helt annan landsända som vi aldrig har sett förut, men som vi bara känner, det är en älskad broder, det är en älskad syster. Det är ju därför att det finns en gemenskap i Jesus, en gemenskap genom den helige ande. Som vill forma Kristi kropp. Välkommen Magnus, det var roligt att se dig. Halleluja. Därför känner vi inte varandra efter yttre. Vi tittar inte på hur en människa är klädd, vilka ägodelar de har. Utan vi ser människan. Vi ser brodern och systern. Och när vi möter en människa som inte har mött Jesus, så ser vi att det är ett frälsningsobjekt. Halleluja. Det var så många som oroade sig för den här strida strömmen från Syrien. Som med människor som kom hit till Sverige. Och jag frågade, varför är ni rädda? Varför är ni rädda? För att han som bor i mig Oho. Han som bor i mig är starkare än den som bor i dem. Och de som har kommit, se dem som människor som har kommit hit till Sverige för att de ska få uppleva frälsning. Och jag kan säga det, vad som hände under den tid som den här stora flyktingströmmen pågick. Så var det en grupp med unga pojkar som bestämde sig för att man skulle gå i bön för att fråga Gud vilken uppgift han hade för dem. Detta hände i Uddevalla. 7 grabbar som inte hade fått någon yrkesutbildning eller någonting sådant. Ingen hade varit i närheten av något teologiskt center eller någonting. Men man hade varit i närheten av Guds ord. Man hade läst Guds ord. Och man frågade Herren, vad har du för uppgift för oss? Och Herren sa bara, ni ska gå in i bön. Ni ska gå in i bön och fasta under en veckas tid. Sedan ska jag visa er vad ni ska göra. Och de gick in i den här böneveckan med fasta och bön. Och sista dagen så sänds det dit en man som inte hade varit medveten om vad deras beslut hade varit. Att just vara i fasta bön och söka Herrens ansikte. Men då kommer en man, en profet, och talar rakt in i deras situation och säger, jag har kallat er 7 för att ni ska besöka de muslimska människorna som har kommit hit till denna stad. Halleluja. Ja, då bad man inte mer. Då bad man inte mer, ge oss kraft eller gör så eller gör så. Utan man bestämde sig för att man skulle börja besöka dessa människor. Och den ena efter den andra utav dessa muslimska människor som hade kommit hit blev frälst. Varför? Därför att Jesus kallade dem. Jesus kallade dem. Jesus drog dem till sig. Halleluja. Och jag säger det, dessa människor som har kommit, som inte vet någonting annat än om den här slaviska religionen som islam är. Man säger att den är kärleksfull, men det finns inte ett gnutta uns av kärlek i den. Utan man bara säger det, om du inte gör som islam säger att du ska göra, då dör du. Och det är tvång och det är krav och krav och krav hela tiden. Men dessa 7 pojkar, de går ut i den ena stadsdelen efter den andra. Så får man tag i en lokal. Och där börjar man samla de här nyfrälsta muslimerna. Det var ett 40-tal till att börja med. Efter bara några veckor så är lokalen för liten. Nu finns där en församling av omvända muslimer på 300 personer. Därför att det var 7 pojkar som frågade, vad har du för uppgift för oss? Tänk om varje församling i det här landet ställde sig den frågan. Herre, vad har du för uppgift för oss? Och jag tror inte Herren svarar, jag har i uppgift för er att ni ska renovera kyrkan. Jag tror inte Herren svarar, ordna kafferep. Även om det kan vara en ingång. Men han säger det. Sök mitt ansikte. Sök mitt ansikte. Och lyssna till min röst. Halleluja. Lyssna till min röst. Halleluja. Den 17:e versen i andra Korinthierbrevet 5 känner vi väldigt väl. Om någon är i Kristus så är han en renoverad skapelse. Ja, men rätta mig, vad står det? Ny skapelse. Jag vet inte om man kan lita på den här Bibeln för den är köpt i Jönköping. Det är Guds ord, ja. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget och något nytt har kommit. Vad var det Jesus sa till människor som kom till honom? Vad var det Jesus sa till äktenskapsbryterskan som han förde fram till honom i templet? Och han böjer sig ner när fariseerna säger detta. Denna kvinna har på bar gärning blivit beträdd med äktenskapsbrott. Och hur kunde man säga det? Ja, inte vet jag. Men troligtvis var det väl någon av deras egna anhängare som var med i situationen. Men så säger de till honom: om Mose lag säger att en sådan ska stenas. Och då böjer Jesus sig ner när han får frågan: vad säger du? Han bara böjer sig ner och han skriver i sanden. Och han skriver antagligen i sanden om olika människors missgärningar och misslyckanden. Och man riktigt tränger på Jesus med den frågan: vad säger du? Då står det att han reser sig upp. Och så säger han: den av er som är utan synd, han kastar första stenen. Och till slut så står Jesus helt ensam med denna kvinna. Och han frågar henne: hur är det? Har ingen dömt dig? Nej, ingen, sa han. Inte heller jag fördömer dig. Gå, synda inte hädanefter. Hon fick en upprättelse. Hon fick en förvandling. Och när vi ser den 17:e versen här, när vi ser människor som kommer ifrån det ena missförhållandet efter andra och möter Jesus, möter ett helande, möter en förvandling. För jag brukar säga det talas så mycket om före detta människor. Det talas så mycket om före detta narkomaner och alkoholister. Men det finns inte en enda sån i Guds rike. Det finns bara nya skapelser. Det finns bara nya skapelser. För precis som när du och jag blev frälsta och kom till Jesus, så händer det någonting med oss själva. Precis som det stod tidigare: eftersom en har dött så har de alla dött. Man dog bort ifrån synden i samma stund som man tog emot Jesus. Man dog bort ifrån det. Och man blev en ny skapelse i Kristus. Halleluja. Det finns inte någon i Guds rike som är en föredetting. Det finns bara nya skapelser. Och det är någonting som vi måste hålla fast vid. Inte titta på människors misslyckanden. För en sak ska vi veta. Alla människor misslyckas. Alla människor misslyckas. Den mest präktige misslyckas på ett eller annat sätt. Det var en man som låg på sitt yttersta. Och hans fru hade vakat över honom under ett par veckors tid. Så en kväll så ser hon på honom och hon ser att han börjar gråta. Och hennes första reaktion är: har du ont? Nej, svarar han. Jag har inte ont. Jag vet inte om det var en dröm eller om det var en syn eller vad jag hade. Men jag drömde att jag var ute och gick. Och jag gick på en grön äng. Och så helt plötsligt hör jag någon komma gående bakom mig. Och strax var han vid min sida. Det var Jesus. Och han säger till mig: frukta inte, var inte rädd. För om några dagar ska du vara hos mig i himmelen. Och han hade sagt till Jesus: ja men Jesus, jag kan inte komma till himlen. Jag kan inte komma till himlen. Du förstår Jesus. Allt det jag har gjort. Allt det jag har sagt som har sårat människor. Allt det jag har handlat på ena eller andra sättet. Jag kan inte komma till himlen. För jag är inte ren. Och visar honom. Jesus för honom upp på en kulle. Och så säger han: ser du kullen där borta? Ser du kullen där? Där är tre kors resta. På det mittersta korset. Där dog jag för dig. Och för dina misslyckanden. Där blev du hel och rättfärdig. Därför får du komma till himmelen, till mig. Och det blev som en underbar frigörelse för den här mannen. Så han visste det. Snart kommer Jesus och hämta mig. Han var en ny skapelse i Kristus. Halleluja. Amen. Och vad Jesus gjorde, det står i den 24:e versen. Han som inte visste av synd, honom gjorde han till synd. Till synd i vårt ställe. Jesaja 53. Det var våra missgärningar han bar. Näpsten blev på honom lagt. För att vi skulle få frid. Och genom hans sår skulle vi bli helade. Halleluja. Genom hans sår skulle vi bli helade. Jag och Anders här, vi har haft en god vän som vi har bett för i många, många år. Att han skulle få uppleva helbrägdagörelse. Han var drabbad av en svår cancer och vi visste inte hur det skulle gå. Och nu natten till lördagen, då fick han flytta hem till Herren. Jag talade med honom, den mannen, en vecka tidigare. Och då säger han det. Jag har lärt mig en bön som jag aldrig har bett tidigare. Det är: Herre, ske din vilja. Och i lördags fick han lov. Lördag morgon fick han lov att flytta hem. Och jag säger det, det kändes nästan som ett bönesvar. För nu visste jag att han var fri från lidande. Nu visste jag att han var hel. Halleluja. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Amen. Fader, vi tackar dig nu. Vi tackar dig nu för din närhet. Vi tackar dig för att du är här. Jesus. Vidrör oss nu var och en. På det sätt som du önskar. Vidrör oss. Herre, du vet att det finns behov. Till både ande, kropp och själ. Vidrör oss, Herre. Vidrör oss. Vi kommer bara fram inför dig. Och vi lägger oss inför dig och säger: Herre, här är vi. Här är vi. Och Jesus, jag tackar dig för att Golgata räcker för alla människor. Golgata räcker i eftermiddag för alla som är samlade här i Free Church. Jag tackar dig för att Golgata räcker och är fullkomligt för att vi ska få uppleva upprättelse och förvandling. Därför vad du gjorde där på Golgata, Jesus. För vad du gjorde. Jesus, nu tackar vi dig. Herre, om det är människor som söker ditt ansikte idag. Herre, du ser när de säger: här är jag, Jesus. Här är jag. Möt mig nu. Och Jesus, jag tackar dig för att du vill röra vid varje situation. Du vill röra vid varje situation. Och far, i Jesu namn, just nu så bryter jag tankar som säger det är synd om mig. Utan jag bara bryter ner dig i Jesu Kristi Nazarens namn. Till en frigörelse för alla människor som söker ditt ansikte, Jesus. Till en helighet, till en upprättelse. Till en förvandling och inte kunna gömma sig bakom sina problem längre. Far, i Jesu namn, jag bara ber dig. Du som är större än allt vad vi kan möta. Du som säger: jag vet vad det är du går igenom. Du är här, Jesus. Du är här och du tar varje människa i din hand just nu för att du skulle förmå att förvandla varje situation, Jesus. För att du skulle förmå att göra allting nytt. precis som du säger i ditt ord, att du är A och O och du gör allting nytt. Tack Jesus för att du är här för att möta oss. I Jesu namn. Amen. 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 Halleluja.